Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är så glada och tacksamma för att göra det här avsnittet i samarbete med Årets Bok.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Äntligen!
Ja, jag tror aldrig...
Nej, men... Nej, jag är också alldeles för ivrig för att ens kunna...
Övertaggad. Jo, men jag skulle säga att det har ju gått typ 2 veckor sedan vi talades vid. Och det har ju inte hänt på de senaste 2,5 åren skulle jag vilja säga.
Nej, tänk det. Att under hela den tid vi har känt varandra har vi talat med varandra oftast minst en gång i veckan. Någon enstaka gång hade kanske gått 2 veckor, men knappt det.
Jag vill slå ett slag för alla er som inte hinner träffa och prata med era kompisar så ofta, även om de bor i närheten. Starta en podd. För att ja. du bor ju i Los Angeles och ändå så pratar jag oftare med dig än många av mina nära vänner som bor liksom 10 minuter bort. Det är inte det knasigt. Det är nog för att det är på ett, man är på ett schema liksom.
Ja, älskar det. Älskar den här podden väldigt mycket. Älskar dig Karin och älskar den här podden. Det är två mycket, mycket, mycket fina element i mitt liv. Vad har du läst sen vi senast pratade?
Så Peppe, vad har jag inte läst sen vi senast pratade? Jag kan tala om att jag har kört igenom en ungdomsbok, nämligen Comedy Queen av Jenny Jägerfeld. Jag har läst en roman som heter Syskonen av Tessa Hadley, som vi har pratat om tidigare. Det var ju vår deal, yes, att vi skulle läsa den här sommarläsningen. Ja. Och dessutom så har jag stuckit emellan med en novellsamling, Bli som folk av Stina Stor, du vet den här hyllade debuten.
Men vet du vad, den har jag också börjat lyssna på, för du sa Peppe, den här måste du lyssna på. Det är liksom, det är riktigt bra. Det är riktigt, riktigt bra litteratur.
Dessutom så har jag läst en bok som handlar om dressyrövningar med hästen i naturen. Tycker du att jag ska gå igenom den eller ska vi?
Ja, det tycker jag faktiskt. Men jag tror att jag är den enda som tycker det, så alla andra kommer att stänga av om du börjar prata hemskt mycket om det.
Fine. Men du, vilken vill du börja med? Stor, Hadley eller Jägerfeld?
Jag börjar med Hadley, för den har jag också läst.
Tessa Hadley är ju en brittisk författare. Värt att notera i den här första utgåvan av hennes texter då på svenska är att boken är prydd med såna här kreddiga citat från Chimamanda Ngozi Adichie och från Hilary Mantel. Så redan där är det ju två av mina största författaridoler. Och Adichie, hon säger så här: hon är en av vår tids främsta författare. Boom, säger hon om Tessa Hadley. Och det är jäkligt coolt. Tänk dig själv.
Men vilken press också och vilka höga förväntningar man har när man börjar läsa den här boken, när det finns en sån blurb på omslaget.
Du gjorde en liten snabb sån där resumé av boken i förra podden. Men nu har det ju gått några veckor och folk har hunnit dricka rosé och slagga till hängmattan. Och, eller stressat ihjäl sig genom att man måste hålla på och underhålla barn och bre mackor och tvätta lakan och släktingar. Och så att folk har säkert glömt. Så att vi tar en till sån där liten recap. Det är alltså ett gäng vuxna syskon som har barndomsomständigheter har gjort att de har ägnat en väldigt stor del av sina unga liv åt att bo hos sin mormor och morfar i ett hus på den engelska brittiska landsbygden. Och ett sånt där gammalt romantiskt liksom sinnebilden av det här gamla engelska stockvirkeshuset med lummig trädgård ungefär, och det är en prästgård för att morfadern var präst då. Och så återförenas de här syskonen som är i 50-60-årsåldern. En lillebror som kommer med fru nummer tre, tror jag. En vacker, betydligt yngre kvinna från Argentina. Och sen så kommer en mellansyster som är en sån här, lite stereotypiskt tecknad kanske, men sinnebilden av den här självupptagna, bohemkonstnärliga, lite virriga. Jag tänker på Chloe, Phoebe heter hon visst, Phoebe Friends.
Ja,
den, ja, liksom.
Men vet du, Karin, intressant att du säger det lite stereotypiskt tecknande, för jag tänkte vara precis samma sak, att med alla syskonen är ganska stereotyp, inte liksom, de har väldigt, väldigt tydliga egna egenskaper. De representerar alla liksom en sorts människor.
Ja, och det kanske måste till för att det ska bli intressant, för att det ska bli en dynamik.
Mm.
Och så stora systern som heter Harriet. Nej, det är en till mellansyster. Vad heter hon? Janice? Jane? Ah, gud vad jag är glömsk. Som har en frånvarande make, så hon kommer dit då med två barn, och sen så är det den äldsta syren som inte har barn, som heter Harriet, som är någon slags garderobs lesbisk, ganska hämmad och lite arg typ i början, och så utvecklas den karaktären på ett jätteintressant sätt. Så där har vi the cast av vuxna. Sen så har vi de här barnen då, som är, den ena är en flicka i mellanåldern, vad kan hon vara, 9, 10, 11. Och också ganska självupptagen och romantiskt lagd, och förlorar sig i olika böcker och olika fantasier och styr sin lillebrorsa då, som är barn nummer två, med järnhand. Sen har vi två ungdomar, en stuvson och en dotter, som då är någon slags stuvkusiner blir det väl, och de inleder en romans, så de är ju så där 18, 19, 20 ungefär. Och sen så lever,
eller 16 är väl hon, och hon är så precis på,
ja,
väg,
ja, just att, det, så är det, Molly.
Ja, men ta steg in i vuxenlivet. Han är lite några grad äldre.
Och då observerar ju de vuxna den här knoppande romansen, så att säga, och både återupplever egna känslor och är lite skeptiska. Mm. De vet inte riktigt hur de ska ställa sig till det där. Och det är väl ungefär det som händer, att de samlas där, och mer behöver ju inte göras rent actionmässigt för att det ska till en massa spänning. Det vet ju alla som har ägnat semestrar åt ett sånt där delat släktsemesterställe, att det blir ju drama även om man bara, du vet, ska koka kaffe ungefär, så men bara man lever in på varandra och har en massa känslomässigt bagage, så blir det så här, ja, den och dens fru ska alltid bla bla bla, och din svärmor ska, du vet, eller min ja, vad man nu säger, det blir lite,
men
så.
Jag tycker att det är så härligt skriven på ett superbra sätt, hur de här barnen, som, alltså de är vuxna, men de åker tillbaka in i barndomen eftersom de var barnen de senast bodde under samma tak i det här sommarhuset.
Ja, just det, man återtar
och hur de liksom
sina roller.
Känner varandra. precis, om man känner varandra så väl, så man vet exakt vad den andra kommer att säga eller hur den kommer att reagera, men så blir man ändå besviken när man liksom har den där känslan i sig före den ens kommer, för man känner precis till exakt scenarie och lever kvar fortfarande från exakt samma scenario som upplevde när var barn eller tonåringar, kommer du tillbaka när de är 50-60 års ålder, de säger någonting och får sin förväntade reaktion och reagerar själv på,
ja,
på
ett förväntat sätt. Det blir som en infantil, som en låsning, och hon exponerar rätt tydligt hur vi alla fallerar i det där, hur den där utbölingen så att säga, som är broderns nya fru, hon kommer in, hon är på ett helt annat sätt, och hur hon försöker, men sen så är hon också ganska dömande kanske mot de andra, och så fallerar hon, och sen så de andra syskonen gaddar liksom ihop sig lite mot henne då, alla utom Harriet som väl i princip blir för kär i henne. Och hur de också fallerar, så att de försöker, alla försöker, och så missar de varandras försök att nå fram liksom, och det gör ju ont att läsa. Man blir så här, men herregud, kan ni inte sätta ner och bara prata som vuxna? Men är inte det är så klassiskt när släktingar träffas på ett sånt där sommarställe, att det är så otroligt mycket outtalat. Det är så mycket outtalat. Och varför ligger det där och puttrar i luften? Nu har vi ju chansen att prata om det. Nu har vi ju lugnt och semester, och det är förhoppningsvis en trevlig omgivning. Är det inte nu vi ska sätta oss ner och prata om de där grejerna? Men gör folk det? Nej.
Nej, men man gör ju inte det.
Man vill inte förstöra stämningen.
För det är, exakt, ja. För det är semester och ingen vill förstöra någon annans semester. Så man bara biter ihop och så låter man det där irritationen växa inom sig. Man trycker bort det, men alla känslor kommer ut på något sätt. Och då kommer den känslan ut istället liksom genom gliringar.
Ja, eller i någon irritation, du vet, kring något gammalt ärvt porslin som plötsligt blir så förbannat.
Precis.
Och det är så roligt med det där, det är så härligt. Och de liksom tar upp de här, gud vad de där syrorna håller på och tjatar om några jävla koppar liksom, och mormors gamla koppar. Så bara, men gud vad ni lägger ner mycket känsla i det där, när det är något annat det här handlar om liksom. Det kanske var i relation till er mormor som ni ska försöka prata igenom liksom.
Ja. Men tycker du att den håller då? Tycker du att den är, tycker du att liksom Tessa Hadley är en av vår tids främsta författare?
Det beror på hur många framstående författare vi har i vårt, du vet, har vi en eller två så kanske jag inte tycker det, men har vi 2000, ja absolut, eller till och med 500 skulle jag nog, jag tycker att hon är vansinnigt bra som författare just i den här genren, och som i hennes tidigare novellsamling, som är det enda förutom den här Syskonen som jag har läst, så blir den fängslad av de här relations, de här känslomässiga spänningarna, och det är mycket, jag menar den mest, vad ska man säga, man behöver ju inte komma från någon dysfunktionell eller någon särskilt trasig relation med sina släktingar för att känna igen spänningar, det finns i alla relationer, det finns i alla släkter. Och jag tycker att det är så intressant att det är det här som hennes författarskap kretsar kring, och sen så har hon en del romanfigurer som också återkommer i alla texter jag har läst av henne då.
Jaha, vem då?
Den här flickan, den unga flickan som är lite awkward, som är liksom på gränsen mellan barn och vuxen. Lite överviktig, lite inte så där vacker och smidig, känner sig känner sig fel hela tiden, och det är så hjärtskärande, och försöker säga vuxenkommentarer så landar de fel, och sen så leker med de yngre barnen och känner sig kanske lite uttråkad och så flyr in i böckerna då. Jo, den här flickan är väl förmodligen någon slags inkarnation av författarjaget själv då, Tessa Hadley, kan man väl tänka sig.
Ja, det tänkte jag också.
Om man nu ska vara amatörpsykolog. Vad känner du om, tycker du att det här, den här intrigen, eller man ska kanske säga brist på intrig, tycker du att den håller?
Jag tycker ju om sådana böcker som verkligen har brist på intrig, jag tyckte väldigt mycket om den. Men däremot är ju en person som mest gillar nutidskildringar, jag tycker att det blir lite tråkigt när man gick långt tillbaka och pratar om om deras barndom och hur de olika syskonen hade det och när de själva var barn i en familj, hur deras mamma och pappa var, hur deras mormor och morfar var. Det tycker jag att var lite, det är så fult att säga att det var lite gäsp, för det var det faktiskt inte, för det var också väldigt välskrivet. Men jag tycker den allra intressantaste delen av boken var när det handlar om syskonens relation till varandra just där, just nu.
Just i realtid. Ja. Jag tycker de där flashbackarna är ganska intressanta eftersom det ger en någon slags förklaring till varför de är på det sättet de är mot varandra.
Mm.
Och också det är lite oväntat att den mest konservativa syrran som tycker att det är tramsigt med smink och kläder och mode och sådär har varit värsta rebellpunkaren med liksom eyeliner och jag vet inte tuppkam och sådär när de var tonåringar och rymde hemifrån. Det kanske man inte skulle tro.
Mm. Men hon hade ju i sig fortfarande, det finns ju en liten rebell i henne ännu, fast hon är kring 60. Jag tycker absolut den var läsvärd.
Och sen så finns det ju också en död kropp mitt i allting, som det alltid ska finnas i såna här romaner. Det är roligt att hon, det är nästan som att Tessa Hadley skojar lite med genren, så här, en sömnig landsortsidyll i England på högsommaren, och sen så hittas en död ruttnande kropp i en övergiven stuga. Men det är grannens hund, så det blir liksom aldrig någon mordintrig, men det är ändå intressant som vad ska man säga, någon slags ikonisk företeelse. Och de här syskonen, barnen, jag tycker att hon på ett väldigt fint sätt skildrar barnens fantasivärld och leder oss som läsare in i barnens fantasivärld, hur de spinner som en väv kring det här mysteriet med den döda hunden. De tar reda på vilken hund det är och till slut förstår de vems hund det är, och det blir deras liksom mörka hemlighet, och den symboliserar allt det här outtalade, så tolkar jag det i alla fall på något sätt. Och den där lilla övergivna stugan är någon slags...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Centrum för också sexualitet där ska vi får reda på i flashbacksen att det har hänt både det ena och det andra där då. Jag ska kanske inte behöva avslöja precis hela boken här nu, känner jag, men
när jag läste det tänkte jag faktiskt att om man är van att dessa deckare kommer att bli enormt besviken, för det är verkligen ingen liksom startpunkt i att man måste lösa ett mysterium, utan tvärtom är det liksom den hunden finns där, men det är mer av symbolisk betydelse.
Ja, det är absolut en relationsroman.
Ett mysterium som ska läsas.
Nej, men det är ju nästan som att hon leker med deckarsangen, tänker jag. Att i barnens värld så blir de några slags detektiver eller vad man ska säga. Eller de känner sig på något sätt medskyldiga till den här av någon anledning, och de funderar kring hur detta hände och så vidare.
Men också den hemligheten, alltså det tycker jag var fint skrivet. Hur man som barn kommer hålla hemligheter från vuxna, hur fint det är, hur man känner sig liksom viktig eller få någon slags självförtroende eller ta kanske den slags distans till sina föräldrar, att man vet någonting föräldrarna
ja,
inte vet.
Ja, det är ju ett led i att bli vuxen. Samtidigt var man ju livrädd att det, liksom, om någon avslöjar att vi har ljugit om det här, vad händer då?
Ja.
Och i själva verket skulle de vuxna säkert bara le lite överseende ungefär, men man skapar som ett drama. Det är ju också så att sommarloven är ju långa och barnen åtminstone, gud vad jag låter gammal nu, men åtminstone före skärmarnas tid så blev man ju sjukt uttråkad och hittade då på saker. Det är som att det måste till något slags drama. Ja. Men jag minns själv hur jag och de här sommarkompisarna, du vet, man hittade något mystiskt i skogen, vet, det kan varit någon så här, något som någon har glömt, några kläder eller någon gammal porrtidning och sånt där, ja. Du vet, som man hittade. Och då var det så här, vem ser det här? Kan det vara gubben Larssons? Hur har han gjort det? Om man liksom går igång på den här grejen bara för att ha något att göra lite så här, och gjorde skattkartor.
Men det här med porrtidningar, hur mycket porrtidningar finns det utspritt i skogar runt om världen? Men, det är uppenbarligen inget nordiskt fenomen.
Alla jag känner har liksom hittat sådana här saker. Det sker faktiskt det sker faktiskt i den här romanen också, inser jag nu. Att barnen hittar det. Det kanske var därför jag kom att tänka på det. Men det, jag faktiskt på riktigt. Kan inte ni som lyssnar mejla in ifall ni aldrig har hittat en porrtidning i en skog? Vi gör en undersökning.
Vilket enormt kartotek av olika genrer
porrtidningar. Jag tycker att det är så tråkigt för barn av idag, för de kommer ju aldrig kunna hitta några porrtidningar i någon skog. Och vad ska de då?
De måste liksom finnas på YouPorn,
ja,
eller liksom,
de kanske hittar någon gammal mobilskal i en skog eller något. Nej, så här, gud, alltså vi hittade en iPhone 4, fatta vad gammalt, och vem ser det? Jag är väldigt, väldigt glad att vi fick den här boken rekommenderad i alla fall, från Wahlström och Vitrand, den här syskonen, och jag tror att många av er skulle uppskatta den och ha den som en sån där perfekt som ligger vid nattduksbordet som man läser lite i när man ska somna. För att den, i och med att den inte, nu låter det som att den är tråkig, det är inte så jag menar, men den är
verkligen bra PR.
Nej, men i och med att det inte är en sån här liksom, det är så många som läser, tror att man måste läsa spänningsromaner på sommaren, måste man inte alls. Dessutom kan man inte sova då om man bor i någon enslig stuga.
Det är sant. Arv och miljö är en bok som kom ut i Norge av Vigdis Hjort. Och den är utgiven av Natur och Kultur här i Sverige. Fick den för någon vecka sedan och sträckläste den. Och när jag läste den fnissade jag lite för mig själv. För jag tänkte att min man Magnus verkligen hatar den intensivt. För det handlar också om syskonrelationer. Och det händer verkligen ingenting i den här. Det är väldigt, väldigt lite i den här boken. Utan tvärtom är det bara en massa upprepningar. Och den rör sig långsamt i kryp för att fart framåt, men den ändå väldigt,
inte ens om Magnus skulle lyssna på det gånger 10 på sin podd uppspelare.
Han skulle inte vara tvungen att göra det för att överhuvudtaget, men ändå skulle han bara inte fatta varför han vill lägga ner sin tid på den. Men vi, Karin, du och jag, vi som är väldigt högkulturella och litterära. Nej, men jag skojar bara. Men alltså, den är verkligen, den alltså handlar om en kvinna som får reda på att hur hennes föräldrar har testamenterat, när de liksom skriver testamentet, och att när de en gång dör så kommer, har de två sommarstugor, två hytten någonstans vid någon fjord. Och det är fyra barn och bara två av de här barnen kommer att få ärva de här stugorna, medan de två andra barnen, hon och hennes äldre bror, kommer att få ärva en monetär kompensation som är ganska liten, alltså den är mycket mindre än vad en halv stuga ska vara värd. Och så börjar hon nysta i det här, och hon liksom, först känner hon så att fan, jag struntar i det här, jag vill inte ha någonting mamma och pappa att göra, för hon, det visar sig lite snart att hon inte haft någon kontakt med sina föräldrar på 20 år, och så börjar man nysta i det här, varför har en kvinna som närmar sig 60 inte haft kontakt med sina föräldrar på så länge, och medan hennes barn har haft sporadisk kontakt med sina morföräldrar. Och så visade det sig att hon inte haft kontakt med sina, eller väldigt lite kontakt med sina syskon heller. Och så blir det, ja men genom boken låter det faktiskt, nu börjar jag med att säga att det inte händer så mycket. Men det händer verkligen inte så mycket annat än att hon går tillbaka och tänker på varför, rannsakar sina egna känslor och försöka förstå vad liksom kärlek, relation till pengar och vem som egentligen vill hon egentligen ärva, och blir arve en symbol för kärlek, eller är syskonen som tycker, de två syskonen som ärvar de här stugorna, är de bara giriga som inte ser stopp och belägg åt sina föräldrar, vi tycker att alla fyra syskon ska få ärva stugorna och så vidare. Och jag tänker att det måste finnas enorm igenkänning på människor som är liksom i kanske 50-60 års åldern, som börjar ha föräldrar som dör och testamenterar och liksom, och så utmynnar det hela i arvstvister.
Ja, det är som ett sånt där ilandsproblem som återkommer. Det är också sånt som återkommer i alla släkter liksom. Så finns det ju någon sån där tvist.
Precis, och det intressanta där är liksom att folk liksom blandar ihop känslor med pengar. Att det som man ärver blir liksom en jättestor symbol av hur mycket föräldrarna älskar det. Vem som har varit favoritbarnet och vem som har fått vad. Och hur mycket föräldrarna har liksom kanske gett pengar åt ett barn för att hjälpa det barnet under någon tid. Och är det liksom, ska det andra barnet få exakt lika mycket när föräldrarna en gång dör? Mycket känslor.
Jo, men kanske är det så här att de här tingen just i sommarhusen är som en liksom manifestation av hur himla gärna vi ville att vår barndom skulle vara på ett visst sätt. Och den kanske inte var så, men just i de ögonblicken av liksom destillerad lycka, du vet, så hade vi de här tingen omkring oss. Och då blir de så viktiga. För egentligen är det ju helt absurt att folk håller på och bråkar om någon gammal stol.
Ja, verkligen.
Du vet, som stod i någon sommarstuga. Ja.
Men samtidigt, nu hänger jag ju fast vid de här stugorna här. Men det kan jag, i den här historien så handlar det också om två ställen där de här barnens egna barn och barnbarn kommer att kunna ha en kontakt med varandra. Så kusinerna kanske kan växa upp tillsammans. Men om hälften av kusinerna inte har tillgång till de här stugorna, så det är också ett sätt att splittra släkten. Sen till saken hör, nystas det upp att det har hänt någonting. Det finns en orsak, en ganska vidrig orsak till att föräldrarna valde att dela upp testamentet på det här sättet. Men det vill jag att du läser lite i den här boken innan vi...
Jo, men nu när du sa det här, Peppe, så förstår jag vad den här bokens mening är. För jag har suttit och undrat ja och hela tiden. Så att, ja, något det låg alltså bokstavligen en hund begraven.
Nej, det var den förra boken.
Figurativt, ja, förlåt. Inte bokstavligen. Ja, okej. Okay. Ja, men vad heter den, sa du?
Vigdis... heter Vigdis Hjort och boken heter Arv och miljö. Och...
Det låter verkligen som en politisk ansats till en debatt.
Ja.
Och så tänkte jag först att det var det och att Magnus och du stod på vardera sidan.
Nej.
Där.
Nej, men alltså den har väckt mycket diskussion i Norge. Alltså den har väckt mycket debatt i Norge, och jag tror den kommer att väcka diskussion åtminstone också i Sverige efter när folk börjar läsa den. För den är otroligt intressant, och det är något som berör de flesta av oss, syskonrelationer och föräldrarrelationer och testamenten. Den är förresten också, det har nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Det är väldigt välskriven.
Du måste säga två adjektiv till om den här boken. Ett negativt och ett positivt.
Ska jag säga? Okej, då är det positiva att den är väldigt berörande, och det negativa är kanske att den är väldigt upprepande. Men det sagt tror jag det finns ett syfte med att den är så upprepande och ältande. För jag tycker att det finns en poäng i det. För det beskriver hur det är att tänka på sådana saker. Att man bara inte kommer vidare, utan man bara ältar samma saker och inte kan släppa det. För det sitter så, ens föräldrarnas kärlek och, eller icke-kärlek till en, sitter så djupt inne i en människa. Så jag tror det är svårt att bara liksom borsta av sig, stiga upp och gå vidare.
Det får man att tänka på en annan karaktärstyp som också återkommer i Tessa Hadleys författarskap. Det är just den här unga eller halvunga personen som liksom kastar av sig då familjemanteln så att säga, och då är det ofta 60-70-tal, alltså går in i den här hippierörelsen och fri kärlek, och vad då, det är väl inget konstigt att jag ligger med någon annan och där är det också massa eller vad då, det spelar väl ingen roll vad dina föräldrar tycker om det här, du är din egen människa, och där ligger också en massa outtalat och en massa smärta, och människor åsamkar varandra rätt mycket sorg då i det här idealiserade tron på att det går att på något sätt bara trycka på axlarna och ta ett kliv åt sidan, och så är du så skapar du din egen, ditt egna jag. Det går ju inte riktigt. Vi är ju summan av våra erfarenheter. Sen kan vi ju hantera dem såklart på olika sätt. Men det går inte att låtsas som att vi inte har varit med om saker. Du, ska jag fortsätta prata om Stina Stor blir som folk, som ju också handlar om släkter i olika stugor, eller ska jag prata om Jenny Jägerfeldt Comedy Queen och spara Stina Stor?
Nej, men vet
oj,
vad?
Vilken ledande fråga det
jag
blev.
Sa... Nej, vet du vad? Jag sa ja till Stina Stor, men så ändrade jag mig, för folk har kanske fått tillräckligt nu av att snacka släktfejder och syskonationer.
Nej, men jag kom på det nu, att det blev lite mycket av det. Okej, men då pratar jag om Jenny Jägerfeldt. Jag blev intresserad av att läsa den här boken, hennes senaste ungdomsroman alltså, Comedy Queen. När jag hörde Jenny Jägerfeldt i en podcast, jag vet inte, minns inte vilken det var nu, eller om det var, jo, det var säkert söndagsintervjun, tror jag det var. Otroligt smart och intressant person. Hon är också, förutom att vara författare, så är hon ju också komiker, och jag tror hon är manusförfattare också, och har skrivit en rad succéer då, och ungdoms eller ungdom, jag vet inte, böcker för mellanåldern kanske man kan säga, yngre, alltså, ja, jag vill inte sätta en siffra, för jag är ju ändå 45, och jag tyckte den här boken var fantastisk och väldigt rolig, jag skrattade högt flera gånger.
Är det sant?
Ja.
Berätta.
Och den handlar om döden. Den handlar om en ung tjej, jag tror att hon är 10 år eller 11, hon är eftersom jag har en dotter som är i den åldern, så var det också jäkligt intressant att lyssna. Jag tycker att på något sätt så måste Jenny Jägerfeldt ha någon slags magiskt fotografiskt minne, för att jag tycker att hon får till det där så otroligt, hur man funkade på den tiden. Sen är ju säkert alla barn olika, men det var i alla fall väldigt mycket igenkänning för mig, och även när jag ser på hur den här äldre av mina döttrar funkar. Mamman är död, det får man reda på direkt, även alltså på baksidestexten, så det är ingen spoiler eller så. Och hela boken utspelar sig under det, jag tror första halvåret faktiskt, eller om det är första året efter mammans död. Och hon gick bort på ett väldigt alla mammor som dör är en stor tragedi, men extra jobbigt sätt. Och hur då den här flickan förhåller sig till till den här stora svarta sorgen, och hur hon hanterar den på olika sätt. Och det uttalar hon liksom aldrig, utan vi får bara reda på det genom att det är jagform hon läser, det är som att hon läser en dagbok nästan. Och hon har en bästa kompis, och kommer på att lansera för sin kompis att jag tänker bli ståuppkomiker, det är min dröm. Hon har en lista på grejer som hon vill göra, eller någon slags levnadsregler som hon har bestämt, och nummer 10 är bli comedy queen, och det har att göra med att få folk att skratta. Och man förstår mellan raderna att det är för att hon vill fly från sorg. Hon är det är så tungt för henne att pappan är så ledsen naturligtvis. Och så. Så Sasha går då strategiskt tillväga, och vi lär oss också, vilket är kul, bara rent nördmässigt kan man säga, att lära oss hur ett skämt byggs upp. Vi lär oss hur Sasha, vi följer med hennes inlärningskurva, att du måste ha en setup, du måste ha en punchline och du måste ha det här och det här emellan. Det finns ju en formel för hur man skriver skämt. Och också olika uttryck då inom stand-up. Jag tycker sånt där är jättekul.
Mm.
Och det är väldigt dråpligt också. Sasha hamnar i olika situationer mycket på grund av den här listan som är, blir som hennes lite som hennes livlina, för att hon kan inte orientera sig i den här fruktansvärda förlusten, och den tar sig uttryck då i att hon ska leva efter de här reglerna. Sen vet vi som läsare att det där är inget bra sätt, Sasha. Det är inte på så vis som det du kommer må bättre så småningom. Men vi förstår också, vi sympatiserar med henne för att hon är ett barn. Och jag tror även, jag ska rekommendera min dotter att läsa den här boken, för jag tror att du får otroligt mycket ut av det, även som jämnårig så att säga med huvudpersonen och äldre.
Vet du, den låter som en film. Det känns som jag ska ha sett den filmen du just nu pratar om.
Ja, det skulle...
Det är liksom en viss genre av ungdomsfilmer som handlar om att antingen har den kvinnliga huvudrollen i handen cancer, eller så har hennes mamma dött och så försöker man hon komma igenom det.
Mm. Och det är ju alltid lite farligt, för att det är lätt att en sån här barn som har det svårt skildring trillar över i sentimentalitet, och jag tycker inte att den gör det. Jag tycker aldrig det blir liksom det här pekoralgrejen, du vet, godnatt Mr. Tom, som jag i och för sig älskade, måste jag säga, när jag var 11 år. Men att hon har sån touch, och jag tycker att humorn är så otroligt viktigt i det där, för att det finns ju alltid i riktigt bra humor, så finns det ju alltid, förlåt för klyschorna, men det finns ju en svärta, det måste finnas det.
Ja.
De allra bästa stand-up människorna vågar ju också skämta om ganska vidriga saker i regel. Läs Comedy Queen eller köp Comedy Queen till någon som är i 12-årsåldern och uppåt, får jag nog säga. Vi har pratat rätt mycket om gråt i den här podden, och förlösande gråt, och det, gråten eller icke-gråten är liksom som ett element i boken, för att Sasha vägrar att gråta, för att hon vet liksom inte, du vet, vad händer då? Då kommer jag aldrig kunna sluta gråta, förstår du? Och hon vill bara få folk att skratta och skratta hela tiden, för att gråten är livsfarlig, så att varje gång hon tänker på sin mamma så får hon lägga sig ner på ryggen och blunda och liksom svälja. Och så träffar hon också en terapeut som är en helt fantastisk person också, så jag tror bara av den anledningen är så himla viktigt att prata om den här boken. Jag skulle vilja att det är en sån där bok som man läser i skolan. För att den handlar om psykisk ohälsa också. Av andra anledningar. Så det finns också att det inte är något konstigt. En till grej är att det är Jenny Jägerfeldt själv som läser texten. Och hon gör det skitbra. Det märks ju att hon har en performer-talang också. Att hon levererar de här olika skämten och de olika knasiga situationerna som Sasha och hennes kompis hamnar i på så väldigt roligt sätt. Ja du, det var det som jag kunde komma med.
Nej, du måste komma en grej till.
Ja,
nu vet du vad jag ska säga. Nu får du göra det. Gör det, Karin.
Okej, ni har ju hängt med oss här nu sedan i försomras när vi började samarbeta med årets bok. Och vi har valt ut en vinnare. För det första vill vi säga tack till alla er som deltog i den här utlottningen / tävlingen. Och det är så roligt att läsa alla era boktips. Och jag rekommenderar alla som inte följer oss på Instagram att börja göra det på Mellanraderna podden. bara för att ni kan läsa, ska kunna läsa de här boktipsen och bli inspirerade. Och den vi har valt är Maria Wederbrand. Grattis Maria, du skriver bland annat att du tipsar en vän som heter Ulla om den här bokpodden, och så skriver du så här: jag önskar att vi på vår första gemensamma semestervecka sedan 2009 fick borsta sand ur en gemensam bokhög, läsa högt för varann och ligga under en filt på altanen och bara läsa tyst tills barnen vaknar. Och vi tycker att du Maria på ett man ska säga ett koncentrerat sätt har fångat vad både vänskap och läslust och sommarläsning innebär. Och vi tycker att det är så fint att du och Ulla får ha semester tillsammans i år. Och ni kanske kan dela på de här 12 böckerna och byta dem med varann. Och sen så räcker de till liksom 6 semesterveckor till.
Ja.
Så grattis, vi kommer kontakta dig så hör du av dig med adress. Och tack återigen alla som har deltagit, och tack så mycket till årets bok.
Det går ju ännu att rösta på sin egen favoritbok ända fram till den 26 augusti är slussarna öppna, och då kan man gå in varje dag och rösta om det är en bok som man verkligen tycker ska vinna.
På aretsbok.se.
Ja, har du någon favorit?
Ja, det har jag, och det är ju Kvinnan i fönstret som är min absoluta favorit. Jag tycker att den är briljant. Och sen så, sen så tycker jag också att Husdjuret av Camilla Grebe är jättebra. Så att där fick jag en utländsk och en svensk. Du då? Jag vet att du är en sucker för Västö. Kjelle.
Nej men jag kände att jag måste stå på Kjelles sida ändå. Vi finlandssvenskar måste hålla ihop. Och jag tycker faktiskt att den svar väl
Gula himlen.
Ja, gud, jag kommer inte spara. Svarglade himlen var en väldigt bra bok. Ja, alltså, jag tror att Kjell Westö får min röst. Hör du, nu måste jag gå till ett iskallt bad, för den här, min kropp klarar inte av den här hettan inne i Stockholms innerstad.
Nej, men jag förstår dig så väl. Jag ska försöka att inte återigen bjuda dig till Gotland, för eftersom jag gör det i typ varje podd. Men jag fick bita mig i tungan där. Ja, låt mig bara säga tre saker. Åka moppe ner till havet. Bada i havet. Åka moppe till stallet. Ja, nu har jag sagt det.
Tyst det är förut. Ja, det är för underbart. Vi hörs nästa vecka.
Yes, darling. Vi hörs, och puss och kram på dig och puss och kram på er allihopa.
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.